Är du redo?
Yes.
Hur såg ditt liv ut innan du fick rättspsykiatrisk vård?
Det var mycket bra. Jag levde som alternativare. Jag använde inte buss eller bil eller någon typ av drivmedel som tär på naturen. Inte heller använde jag dator eller elektricitet. Utan jag hade en etta i innerstan. Och jag arbetade med mina böcker och mitt skrivande och mina kompositioner för det mesta. När jag inte träffade mina vänner och bekanta.
Mm. Hur mådde du? Fysiskt, psykiskt?
Fysiskt mådde jag jättebra. Fast jag var skadad efter en LPT-behandling 2011. Okay. Så att jag kunde även på det kunde klättra i trän till exempel civis på ett väldigt vikt sätt precis ja. Och jag kunde ta väldigt långa promenader på flera mil utan att bli specifikt trött. Jag brukade hämta vatten ute vid en källa till exempel civis och det var ungefär en mil att gå till källan och tillbaka. Och kunde bära stora mängder på ryggen. Min sångröst var bättre. De här så kallade medicinerna påverkar ju rösten på ett negativt sätt.
Jag fortsätter.
Mm.
Kör på bara. Låt den bara gå i
ett. Ja, det går. Det går.
Okej. Okay. Mm. Vad gjorde du för att hamna inom rättspsykiatrin?
Jag var på väg till en affär med ett svärd jag hade köpt där för att kanske sälja svärdet eller någonting liknande. Och då så står jag på gatan i innerstan. Svärdet är gömt i en ryggsäck på ryggen. Och då plötsligt så när jag stått där 10 minuter ungefär och njutit ut av det vackra vädret, det var sommar eller det var... Inte sommar, det var det inte. Men det var vackert väder den dagen. Det var faktiskt på hösten. Så då plötsligt kommer en polisbil upp till mig och börjar fråga mig saker. Och så frågar de, vad har du på ryggen? Ett svärd, säger jag. Då så beordrar de det att lägga ner svärdet då. Och det gör jag på marken. Sen så börjar de köra mig i bilen. De beordrar mig att gå in i bilen. Det gör jag också. Och så kör de mig. Och när de har passerat stationen så undrar jag, var kör ni med någonstans? Då säger de att de kör mig till Sankt Görans sjukhus, till psykakuten. Och då så protesterar jag och säger att det här är inte rätt. Jag kanske har begått ett brott, det vet jag inte, med det här svärdet. Det är nog inte ett brott, men det verkar inte rätt beslut att ta mig till psykakuten. Då säger de att de ändå ska göra det. Och då så säger jag att för att ni gör så här så kommer ryska militären komma och assassinera er. Och då så tar de det som ett hot.
Okay.
Och då gör de en rättegång utav det. Ja.
Och, shit.
Och då blev jag dömd till det här. Ja.
Men jag kör fråga 3 här.
Ja.
Vad har du för vårdskador som följd av medicineringen?
Jo, framförallt den här LPT-behandlingen 2011 har jag ju, mina tänder gick isär, de två 1-1-tänderna i nederkäken. Och det har jag bekostat en egen behandling för som har kostat mig nästan 40 000. Ja. Fast jag fick 15 000 från företaget i rabatt, men det har i alla fall kostat 40 000.
Och vet du vad det är för medicin som...
Ja, det var Exceplion som då injiceras i armen, och de vill då att man injicerar alternativt en månad i vänster och en månad i höger. Men bara för att jag var intresserad av att se vilken effekt det hade, så valde jag alltid bara vänster. Och man har ont på stället där det injiceras. Och där har jag nu haft ont sedan 2011, alltså 11 år. Så fort någon rör vid det stället så gör det kan det göra ont. Sen armen blev helt kraftlös och musklerna förtvinade i princip. Så att ett tag kunde jag inte bära någonting med vänster arm. Nu har det blivit bättre eftersom jag har tränat upp det nu under 11 år. Men successivt kommer det tillbaka. Men den är fortfarande dubbelt så liten som min höger arm. Ja. Sen så fick jag då utav det också såna här milier. Är det en milie?
Jaha.
På ansiktet. Men det...
Som vita prickar.
Ja, just det. Precis, ja. Ja. Men det kan man faktiskt, på en hudterapeut så kan de med en guldnål värma upp de här milierna. Och då så får man bara som nästan ser så små sårskorpor på de ställena som går bort efter några dagar och då är de borta.
Okay.
Ja, så jag hade fullt med milier tidigare. Men sen så tog min dåvarande fru mig till en hudterapeut som födelsedagspresent förra året. Och då tog de bort det där jätteenkelt.
Okay.
Man tror ju att det är svårt att ta bort dem, men det är faktiskt enkelt för en bra hudterapeut att ta bort milier. Mm.
Och det är det någonting som du har sett fler folk få också?
Ja, det är ju känt när man får undernäring att man får milier då. Mm. Så att jag vet ju en författare som jag känner som fick det när han växte upp i Sovjet för att de inte hade tillräckligt mycket att äta till exempel. Mm. Och sådär. Ja.
Jag hoppar in där för att jag läser ju frågorna ordagrant. Mm. Liksom. På vilket sätt blev det fel medicinering, fel administrerat? Du sa att du lät dem bara spruta i ena armen.
Ja, alltså jag har ju konsekvent motsatt mig behandlingen.
Mm.
Så att de har ju tvångsbehandlat då, alltid börjat varje inläggning med bältesäng och sådana saker. Och det gör jag efter en princip som finns i kristendomen, att ingenting som kommer in i en människa kan förnedra henne, säger Jesus, men det är vad som kommer ut ur en människa. Och jag har uppfattat det så att ifall jag självmant liksom spelar med att deras behandling är rätt, då kommer jag vara beroende av dem på ett helt annat sätt. Så därför har jag hela tiden motsatt mig behandlingen då. Och det har gett väldigt gott resultat. Bland annat min litteratur och sådana saker har ju drivits mycket av, vad ska jag säga, den här rena förföljelsen som man kan säga, som psykiatrin utsätter patienter för, som inte självmant säger att det är jättebra med behandlingen och sådär.
När du kom in till avdelningen, eller kommer in, har du fått diagnos och medicin? Vad fick du för medicin då? Liksom?
Ja, det är olika typer av neuroleptikum som man får. Och så där, Haldol, Sisodinol, alla de här. Det har ju funnits också i mina journaler, kan man gå tillbaka till mardrömsliknande vistelser. Innan de byggde Helix då, så var det ju mycket illa ställt på Huddinge sjukhus till exempel. Mm. Dit jag först skickades när jag fick min första LRV-dom.
Mm.
Och den fick jag 2009, och det var för att de började då ta in mig på Katarinahuset på Södermalm.
Okay.
Och då flydde jag flera gånger, så då satte de mig på Huddinge istället. Och då hade jag under ett flyktförsök där jag precis fallit ned från ett tak 8,5 meter genom ett träd och överlevt. Och då kom en poliskvinna fram till mig och skulle arrestera mig, och då ville inte jag det. Så att då var enda gången jag slagit någon i mitt liv, då tog jag min öppna hand och slog henne med ett öppet slag över hennes ögonbryn, och sen sprang jag därifrån. Och då blev jag dömd till LRV då. Men det lyckades jag bli av med genom att fly ifrån LRV-domen. Och då tyckte förvaltningsrätten fantastiskt nog, det var en doktor som talade väl för mig, för jag hade privat kontakt med en legendarisk doktor vid den tiden, Eje Åström hette han. Och hans ord och sådär och vittnesmål påverkar den här specialisten. Man har ju med en specialist som ska uttala sig. Och då sa han goda saker om mig, så blev jag frikänd från den här LRV-domen 2010. Jag hade bara LRV-domen egentligen mindre än ett år, tror jag.
Mm.
Ja.
Nu blir det mycket sidinformation, men
Ja.
det gör ingenting.
Nej.
Den här medicinen, kan du säga igen vad den hette, den du fick i arm?
Exceptian heter det.
Exceptian.
Mm.
Ja. Fick du veta varför du fick den medicinen?
Veta. De har ju alltid gått in när man så att säga motsätter sig deras behandling för någon typ av väldigt hård linje, alla psykiater. Och då tvingar de en helt enkelt, och när man inte vill då spänner de fast den eller håller ner den. En gång klippte de sönder mina kläder till och med för att de skulle få i den där jävla injektionen. Så att jag har även skador på skinkor i form av hudsprickningar som inte ser bra ut.
Fick du någon information om medicinen?
Information? Nej, det är väl det enda de har väl sagt, det är bra för dig, ungefär som att de vet bättre allting i mitt liv, och det stör man ju så lite på. Att de så att säga ska säga åt en vad som är bra för en, fast man inte vill det.
Vad fick du för biverkningar? Men det berättar du om.
Biverkningar är ju skakningar, Parkinsons liknande tillstånd, anemi, alltså blodfattighet, brist på röda blodkroppar, svaghet. Det är ju alltid injektionerna där de injiceras förgör ju alltid eller förvittrar alltid musklerna omkring injektionsstället. Eftersom det så att säga slappar den, så att många som får injektioner i skinkan till exempel släpar ju med benet efter deras injektion. Så de släpar med benet efter sig när de går då, eftersom det blir så svagt. Och samma med armen då. Så att de som tar tabletter väljer ju en mjukare väg, men jag tror att de blir också mer beroende i slutändan av psykiatrin som institution. De brukar vanligtvis stanna kvar längre inom psykiatrin. Eftersom de får någon typ av beroende som jag tycker att gör man motstånd så får man inte det samma beroende. För motståndet är mycket mentalt.
Okej. Har du berättat för läkarna om biverkningar? Om biverkningarna?
Ja, jag brukar inte göra det så mycket, men jag har haft en bra god man som jag satt 2008 själv då, ansökte om, och hon brukade ofta berätta och kämpa för att mina biverkningar då, att det skulle minskas doser och sådana där saker. Men som manlighet vill man ju inte liksom komma och be vid någons dörr så där, speciellt med kvinnliga psykiater så känns det ju fel när man inte kan gå man mot någon. Men det måste ju alltid vara konfrontation när så att säga sådana här tvångsåtgärder impliceras. Som annars förlorar man ju sin manlighet, och då förlorar man sin testosteronbank möjligtvis.
Oj. Har du bett om att få byta medicinering?
Byta medicinering. Jag har ju någon gång föreslagit, det var i början, för nämligen så att min upplevelse inom psykiatrin har ju skrivit om min roman som du har börjat läsa.
Mm.
Och så att min upplevelse inom psykiatrin började inte med tvångsåtgärder, utan det började just med att jag så att säga blev lurad till att ta vissa substanser som jag då inte ville ta, utan då föreslog jag det som jag vet är adekvat, morfin istället mot det då. Och morfin, om man kommer fram till, det finns något som heter apomorfin som man kan ta som rättställer metabolismen, så att det kan bli, om man får morfin som behandling under kontrollerade former så ska det kunna vara lätt att bli av med beroendet genom apomorfinbehandling. Och det föreslog jag från början då, men det avslogs ju. Och istället så fick jag då de här Cyprexa, vilket är svårare att bli av med beroendet med än heroin till och med.
Oh,
det har man kommit fram till. Flera psykiater i Danmark har kommit fram till det.
Hur påverkar medicinen du fick ditt liv idag?
Ja, minskar impotens, det är som att det äter upp spermier, sen så förtjockar det ju en också. Det gör att uttrycksmöjligheterna i mimiken försämras. Så att till exempel ögonen blir ju som, nästan som glas, som av glas, mycket, en frånvarande blick liksom, som man inte har intentionen till, fast man känner inuti, man är entusiastisk. Sen så lägger man ju mycket lättare på fetma. Annars måste jag säga att det inte påverkar mig just nu specifikt mycket. Sen så är det alltid en stigmatisering också. Människors omgivning blir ju mindre framtidsförhoppningar har de om ens personlighet när man så att säga har påtvingad psykiatrisk medicinering. Det blir en stigmatisering som liksom blir som en spökbild nästan, som tyvärr många människor kan få för sig.
Det är klockan som inte kommer sent.
Nu ska vi se.
Det tar till, va?
Nu ska vi se.
Då måste vi ha en kvart kvar.
Ja, vi har... Vi har 10 minuter kvar.
Okej. Okay. Mm. Ja, intressant. Du berättar mycket intressant. Det kommer inte komma och lyssna på. Det kommer en fråga här. Vad hade läkare och personal kunnat göra att annorlunda?
Nej, sen jag blev av med beroendet utav Suprexa 2008 så hade de bara kunnat lämna mig i fred. Jag utgjorde inte någon fara för mig själv eller andra när jag första gången blev intagen. Jag bara låg och sov under ett träd i princip. Ungefär så som man kan se människor utomlands göra i länder som inte är lika rigid kontrollerade. Men det fick man tydligen inte göra här. Jag tänkte framförallt då på William S. Burroughs bok Queer, där han beskriver om Mexico City, där han kan se fyllos ligga och flugorna krälar in och ut genom deras munnar, men de ligger fortfarande och sover på gatan. Och jag tänkte att jag försöker någonting liknande, och då blev jag intagen första gången. Det var alltså för att jag låg och sov under träd som jag blev intagen.
Du har verkligen haft otur alltså. Sen är du en speciell personlighet alltså. Hoppas snart du snart kommer ut. Har du anmält vårdskadorna? Till Ivo?
Ja, jag tror att min gode man Eva har gjort det flera gånger. Att hon har gjort det. Men vi har inte fått någon specifik hjälp. Det har vi inte fått.
Nej. Så nu kommer det två frågor på slutet. Vad skulle du vilja säga till personer som arbetar i rytpsykiatrin?
Nej, men bli sådana antipsykiater som Wilhelm Reich och R.D. Lang alltså, som hjälper patienterna att komma ut och hjälper dem så mycket som möjligt. Men det betyder inte att ni ska bli dumsnälla, det vill säga att ni ska göra saker som sänker er trovärdighet. Utan ni ska spela trovärdiga inför myndigheterna, men sen ska ni hjälpa patienterna ut efter ert eget förstånd att komma ut och inte försöka korsförhöra dem och sådana saker, utan se genom fingrarna med saker och ting, för att det är mycket, mycket hårt att ha de här så kallade medicinerna påtvingade. Och framförallt försöka att inte göra någonting som gör situationen värre på avdelningen, så att dosen för någon patient höjs.
Bra. Hej. Tack. Tack. Jag ska se.